Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta om jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det pratas ju väldigt mycket om att man ska ha vissa ben att stå på. Alltså det största exemplet är väl Babben. Så här. Hon är tjock kvinna från Gotland. Alla skämt baseras på det. Johan Glans är en sån osäker rosa kille från Skåne. Det bara bygger kring det. Och jag vet inte, jag har hållit på så jävla länge, men jag vet fortfarande inte vad som är liksom mina ben egentligen. Jag är en kille från Stockholm som pratar om olika saker. Det är jävligt vagt alltså.
Han är förmodligen Sveriges hårdast arbetande komiker. Vilket kanske inte säger så mycket, men att bara göra podcast 8 timmar i veckan är ju åtminstone 87,5% mer än de flesta. Lägg där till stand-up, en och annan turné och allt kringarbete, och du får ett hum om Martin Sonebys vardag. Som komiker igen, och det här kommer vi tillbaka till om en stund, en av de roligaste jag vet. Och hans podcast, AMK Morgon, är en liten revolution i poddsverige. Redan 2015 började Martin Sonneby, David Sundin, Fritti Fritsson och Nissa Hallberg direkt sända en morgonshow, vilket mig vetligen inte gjorts dessförinnan och heller inte av någon annan efteråt i samma utsträckning. Men post-Kringlan-gate, alltså när en väldigt påverkad Kringlan Svensson gästade podden och gjorde grova hot mot bland andra Åsa Linderborg, lades podd den nere av alla. Utom Martin Sonneby som nu alltså styr skutan själv. Från egen studio in till Mariatorget i Stockholm där han 4 dagar i veckan gör 2 timmar live-radio i sällskap av några av landets mest lovande komiker. Och hans orädsla för bråk är uppfriskande och fascinerande. Han har flera gånger haft öppna konflikter med kollegor och tidigt i karriären gjorde han också någon slags tjackas-tv där han retade upp fotbollssupportrar inför kameran. Men mer om det senare, för vi börjar någon helt annanstans i detta Värvet avsnitt 313 som produceras av Klara Wallin, leds av mig, Kristoffer Triumf och presenteras i samarbete med Acast. Här är Martin Sonneby. Hur mår du?
Jag mår okej, jag är lite utarbetad känner jag. Och vintern har liksom satt sina spår också. Men i övrigt, alltså helt okej.
Vintern var så hård i år, tror jag Lundell började någon låt med.
Ja, det känns som varje vinter, ja, för mig i alla fall.
Men den har varit tung tycker jag.
Ja.
Men kanske särskilt för dig.
Ja, jag vet inte, det är någonting med... Jag jobbade skitmycket höstas. Och sen vid julhelgen där så bara checkade jag ut. Och har gjort minsta möjliga under de här 2 månader som har gått nu.
Mm. Men du, hur ser ditt liv ut nu då? 4 dagar i veckan så gör du 2 timmar podcast.
Ja.
I din egen studio.
Ja.
Och i övrigt, hur ser det ut utanför det?
Just nu är det inte skitmycket. Men generellt så gör jag ju stand-up. Och det är en hel del med det. Jag försöker gå ner på klubbar i Stockholm på vardagskvällar och köra så mycket jag kan. Nu under den här senaste perioden har det inte varit skitmycket, men du vet, ett par gånger i veckan i alla fall. Och sen är det skitmycket annat, du vet, man håller på och fixar med grejer. Studion kräver visst arbete och sen är det grejer runt om det och så här. Det är alltid något att göra liksom. Men de här månaderna som har gått nu har varit mycket spela in programmet, sätta sig och spela tv-spel eller kolla på en film. Det var väldigt, väldigt lugnt.
Mm. Har det varit en depression light för dig?
Nej, jag skulle inte säga det. För mig har depressionen varit mer att man känner det i kroppen. Alltså att man har noll inspiration och hopp och energi. Jag är bara mer att säga, jag behöver ta det lugnt ett tag.
Mm.
Alltså det är inte en depression på det sättet, tror jag. Men bara... ett behov av att ta det lugnt nu efter en höst som varit jobbig.
Mm, jag förstår. Jag tänker kanske att vi ska börja med att prata om det här med att få folk att skratta.
Mm.
Som ju är ditt jobb.
Ja, det är det fan.
Ja. Ja. Men du är ju väldigt bra på det.
Ja, tack. Ja, men jag har hållit på tillräckligt länge nu för att ha lärt mig någonting i alla fall.
Hur länge har du hållit på?
Jag skulle säga 2006 var väl då jag började. Egentligen gjorde jag mitt första stand-up-gig i slutet av 2005- men det var precis i slutet på året. Så 2006 började det på riktigt.
Mm.
Så det är väl snart 12 år då.
Ja, det är 12 år.
Ja, det är fan.
12 svåra år.
Mm.
Ja. Nej, men för jag sökte på det i min Sonos-app. Obs, ej sponsor av podden just nu. Men den enda träffen jag fick var Kringlands Roast.
Kristoffer, du gör inte dig själv en tjänst när du tar bilder på dig själv med din unga, snygga fru när ni är ute och äter. För det kommer alltid se ut som en fackföreningsskandal. När du sitter bredvid Anna ser du svinrik ut. Men inte på ett bra sätt. Utan bara som att du har köpt sällskap. Jag säger inte att din fru ser ut som en hora, Kristoffer. Jag säger att du får din fru att se ut som en hora.
Du är ju väldigt bra på roast alltså.
Ja, det känns som det kom ganska naturligt, hela den grejen. Om man har ett ganska, jag vet inte, en ganska offensiv framtoning.
Mm.
Man är mer framåtlutad än det, jag tror det verkar lämpa sig bra för roast.
Ja, men hur kommer det sig att du liksom, är det på något sätt lättare att, för din lägsta nivå är ju otroligt hög.
Åh, nej, jag kan inte hålla med om det.
Okay.
Min lägsta nivå är fruktansvärt låg.
Okay. Men jag ser ju de, jag har ju nu när jag liksom researchade in mig på det och vad jag minns av Kringlands Roast då, så är det ju väldigt bra.
Ja, men det där är någonting som man vet ska spelas in och det är väldigt många som kommer att lyssna och framförallt är det kollegor som kommer vara i samma rum. Och man vet kommer också göra läxan. Mm. Och det gör ju att man blir taggad på att man vill inte vara sämst i rummet. Det är en mardröm att vara sämst i rummet i sådana sammanhang.
Men du, när vi pratar om roast, vad är du mest nöjd med?
Jag var jättenöjd med den som jag gjorde med roast på Berns. Då halkade jag lite på ett bananskal. Jag skulle skriva åt Magnus Petner. Och sen av någon anledning så fick jag hoppa in i en slott i programmet.
Mm.
Och jag tror vi alla fick 7 minuter. Och de 7 minuterna jobbade jag på jättehårt.
Mm.
Och då var jag också väldigt, väldigt grön och ny. Så det är väl en av de få grejer jag är nöjd med tv. Och sådär.
David Batra är här. David Batra är här bara för att det ökade chanserna att få med Johan Glans. Ni vet han som fortfarande är komiker och inte skriver böcker om kvitton. Alltså att få med dig utan Glans, det är som att få klamydia utan att knulla. Du har blivit humorsveriges könssjukdom. Man blir drabbad ibland, men det går över. Eller hur, Petra Mede? Alltså vilken odräglig människa hon är, stjärnan Petra. Alltså, hon har blivit så stor så att läkemedelsjätten Pfizer har släppt preparatet Vakna med Petra. Det är Resorb, ångestdämpande och abortpiller i ett.
Du känns så otroligt säker där.
Ja, det är märkligt för att jag var ju jättegrön. Alltså, ja. Det här var 2008, så att jag var inte mer än 2 år in i gamet liksom. Men det var nog extremt... Alltså, om man verkligen tittar på det så ser man ju att jag läser innantill väldigt, väldigt mycket. Jag var sådär, oh shit, fullsatt Berns, tv-kameror. Jag är inte van vid den här miljön.
Mm.
Så man märker att jag läser innantill väldigt mycket.
Ja, det tänkte jag inte på.
Men det var så inslipat och fixat och skämten var så liksom, i detalj ordnade och slipade. Så att när jag läste dem så var det var välskrivna skämt.
Mm.
För att jag hade jobbat hårt på dem.
Nu har du ju gjort det här så pass länge. Är det svårt för dig? Finns det någonting i stand-up som är svårt?
Ja, jag tycker det är svårt att vara konsekvent i sitt liksom, dagliga arbete. Jag har väldigt mycket av en perioder så när det kommer till att skriva. Jag kan ta en månad eller två och bara skriva som en galning. Så jag skulle vilja ha mer som daglig arbetsdisciplin. Att jag skriver lite varje dag istället för att ta enorma sjok av, eller perioder av en massa skrivande och sen använda det till att slipa och fixa till så här så man har en ny. Det har gjort det enklare för mig, men det är så jävla svårt.
Ja, men alltså har du haft perioder när du faktiskt har skrivit varje dag?
Ja, men de är väldigt korta.
Mm, okej.
Okay. Jag skulle vilja att de var kontinuerliga eller att de höll i sig längre tid.
Inte det så här Jan Guillous gamla trick att han faktiskt skriver varje dag?
Ja, inspiration är för amatörer.
Ja, precis.
Professionella skribenter, de skriver 8-5.
Och att han också skriver ett visst antal sidor och även om han är mitt i en mening så skiter han i det då. När han är klar, då är han klar.
Ja, bara stämplar ut.
Ja.
Ja, det är sånt där hör man hela tiden av riktiga proffs som Gio eller Elton John verkar vara så också. Att han går till studion, kör kontorstider och bara sitter och försöker få fram någonting. Och sen klockar han ut och så går han hem och har ett vanligt liv. Liksom.
Var det inte länge sedan det kom någonting bra från
han kanske
Elton?
Han slutar med just det. Ja. Men det är han värd. Vad är han, 70?
Förmodligen.
Ja. Mm. Han har rätt att pensionera sig.
Men jag tänker att det svåra med att skriva skämt är idéerna.
Det är sant, jag håller med om det. Alltså, själva punchlines är inte skitsvårt. De kommer bara man sätter sig och tänker roligt. Men det är premisserna som är svåra liksom, att komma upp med. Punchlinen brukar dyka upp bara man sitter vid datorn och skriver liksom. Eller sitter och bollar skämt med en kollega, pratar om någonting sånt där. Men fan, premisserna, det är mitt problem.
Nu producerar du 8 timmar radio i veckan.
Ja.
Händer det att det föds saker där som du sen tar hem och förädlar?
Det gör det, men jag har också haft en otroligt dåliga sinnesnärvaron att inte ta vara på det.
Okay.
Men det jag verkligen hade behövt hade ju varit någon som... Det är svårt att vara i stunden och bara tänka, det här är bra grejer. Det här kan jag göra stand-up på. Det har hänt några gånger. Men jag skulle behöva någon som jag vet lyssnar varje dag kan skicka mig ett mejl med så här, det här var bra premisser. Liksom.
Mm. Men hur funkar din process då? Har du massa anteckningar i telefonen och sådär som du en dag ska ta tag i?
Ja, det brukar gå från telefonen i den här anteckningsappen och sen går kanske att man tar fram den, sätter sig vid datorn, skriver lite grann i ett dokument och sen blir det förhoppningsvis stort. Liksom, det blir ganska mycket text. Mm. Och sen går man från den stora bruttotexten till att slipa ner, ta bort grejer.
Mm.
Om man upprepar sig eller skit som inte behövs eller sånt där. Mm. Och sen när man har någonting hyfsat stringent eller som man känner att man kan testa på scen, då går man och testar det på en scen. Och sen börjar det bara processen av att ta bort och ta bort och ta bort. Och om man improviserar en del på scen så dyker det upp grejer på scen också som man sen lägger in. Så att det är bara hela tiden så att ta bort grejer, lägga till grejer. Tills man har en rutin som är väldigt så skämttät. Liksom. Allt handlar ju om att bara stoppa in så många skämt det bara går.
Men är du en sån som spelar in dig själv när du kör?
Nej, tyvärr inte.
Okay.
Eller jag spelar in det ibland, men jag är väldigt dålig på att lyssna på det. Min process är egentligen bara att bara göra det så många gånger så att det efter ett tag bara sitter.
Jag hörde dig i någon podcast som jag gärna hade creddat ifall jag minns vilken det var, men Våra sämsta gig, heter den så?
Ja, just det.
Ja. Ni pratade om vilka som är de roligaste och då nämnde du ett namn och så sa du att ja, men han får mig alltid att skratta så, här, så att jag okontrollerat inte är med längre, så att säga. Nu la jag ord i munnen på dig. Men du hade ju en sån grej som jag minns med värme när du gjorde, tror jag faktiskt, kanske en kvart, 20 minuter om hästar.
Just det.
Och jag tror jag såg den kanske första gången du körde det, eller väldigt tidigt i alla fall.
Men det var en sån steg i processen när jag hade jättemycket text.
Ja.
För jag suttit och skrivit som en galning om hästar och hästsport.
Mm.
Och det finns så jävla mycket att skriva på. Så då var jag så här, shit, jag har 5 sidor på det. Jag skriver 5 sidor om hästsport.
Mm.
Och så då måste man gå och testa och se vad som får ett skratt. Och sen plockar man bort sjok som inte behövs. Liksom.
Men som jag minns det så var ju alla 5 sidorna comedy gold.
Ja, men då skulle du se den nu.
Okej, okay, ja. För den är kvar?
Nej, jag pensionerade den för några år sedan. Men jag gjorde den. Den tog tid att bli bra. Den kanske tog ett år eller någonting. Eller säg 30-40 gånger på scen för att få till den bra. Och sen gjorde jag den kanske i 2 år till eller något sånt där.
Mm.
Så jag kanske gjorde den till 2015 eller någonting.
Och varför pensionerar du den?
Jag vet, Louis C.K. sa någonting med att det finns någon typ av fruktlik cykel vad gäller skämtrutiner. Först de omogna och hårda och sura och inte så bra, och sen mognar de och sen är de perfekta och sen börjar de bli liksom saggiga och gamla.
Mm.
Det kan ha någonting med vad man själv tycker är kul. Man måste själv tycka att den är rolig. Annars kan man inte sälja det.
Nej, det var faktiskt en fråga jag tänkte ta med dig. För att i samma podcast där så pratade ni om huruvida man själv måste tycka att det är roligt. Och din poäng var att nej, det behöver inte. Publiken behöver tycka att det är roligt. Det räcker. Alltså.
Ja, alltså egentligen är det så. Men efter ett tag, alltså det kommer ju till en viss gräns när man bara står och känner att man så här upprepar text. Man har inget hjärta i det liksom.
Mm.
Men det finns såklart gånger, säg att jag skulle få ett stand-up-jobb för någon typ av hästrelaterad sport, då skulle man ju stålsätta sig och bara, okej, det här är inte så jävla kul längre, men det är klart jag går och gör det, för att det är perfekt material för den publiken. Liksom.
Solvallas julfest.
Exakt. Mm. Men
öppen invit.
Ja. Jag har 12 svinbra minuter på hästar.
Ja.
Men det kommer ju till en viss gräns, liksom, till man kan orka verkligen inte göra det. Liksom.
När du går upp på scen, vet du alltid vad du ska göra?
Ja, jag brukar sätta mig och skriva en liten lista på liksom, hur mina rutiner ska se ut.
Mm.
Sen kan det ändras lite grann och sånt där när jag väl står där uppe. Men i stort sett har jag någon typ av idé vad jag ska göra. En kort körordning på mina grejer.
Mm. Och då börjar du med något gammalt som du vet och funkar, eller?
Antingen det, eller så börjar man med någonting som är fruktansvärt aktuellt. Alltså dags- eller veckoaktuellt, som man känner så här, det här, jag måste börja med det här.
Mm.
Det är också bra, det brukar funka bra för publiken fattar att det här är ingenting som är inrepat eller någonting. Man får någon typ av vad spontant det är.
Mm.
Sen kan det gå jättebra eller inte så bra. Men är det något sånt superaktuellt som vad var det? Det var bara några veckor. Nej, det var i början av januari. Då var det han, SVT-mannen, som fick lämna SVT för att han hade gjort runkvideos på internet.
Mm.
Och då, det var så dagen efter var jag på en klubb. Så pratade jag om det. Liksom.
Mm.
Det passade väldigt bra.
Vad var din ståndpunkt? Så att no pun intended.
Att det, nej, men jag skruvade upp volymen ganska mycket och tyckte att vad fan, vad sopigt att ge någon sparken för det här. Liksom. Man ska få lämna jobbet för... Det borde inte vara... förbjudet. Det borde vara obligatoriskt för en SVT-programledare att göra såna här videos. Det borde vara ett steg på programledaruttagningen.
Och det gissar jag funkar?
Ja, lite så. De fattar ju att jag överdriver, men alltså jag intog den ståndpunkten. Och sen att han liksom testade SVTs gay-vänlighet. De kan gilla Melodifestivalen och Pride, men där går deras gräns tydligen. Han var svingay och då fick han lämna.
Ja.
Det fanns många gratis skämt där.
Mm. Men du, apropå stand-up så tänker jag på, jag intervjuade nyligen Cissi Wallin, som hennes erfarenhet när hon började med stand-up var att det var väldigt kallt, liksom, att det var många bortvända ryggar och att det inte var så mycket sammanhållning och sådär. Jag höll inte riktigt med, för jag minns liksom, och det är nästan 100% din förtjänst, men jag tyckte att det var väldigt varmt när jag kom in i den världen, och jag tyckte liksom att...
Var det 100% min förtjänst?
Ja, du var ju otroligt hjälpsam mot mig och otroligt schysst i början och tog dig tid, och jag fick komma hem till dig och försöka liksom komma framåt med mitt material och så här. Det gick väl inte så bra just själva, alltså att komma någonstans. Men
jag gjorde vad jag kunde.
Ja, men du gjorde vad du kunde, och det var väldigt snällt.
Tack så mycket.
Ja, men...
Det tog ju bara 7 år, så nu sitter jag här. Så att, hej, det betalade sig.
Ja, det gjorde det. Men är det någonting du gör?
Hjälper nya?
Ja.
Nej, det var ett tag sedan nu. Jag vet inte, någon som har kommit upp och sagt jag vill göra stand-up. De kanske hittar andra vägar.
Mm.
Det var mer för att du frågade. Det är inte så att jag söker upp folk.
Nej, så var det kanske. Men jag minns i alla fall att du var väldigt uppmuntrande också. Liksom, och tyckte väl att jag hade någonting kanske. Eller sa det i alla fall.
Ja, det vet jag inte. Men hej, om någon behöver hjälp och jag har tid, så varför inte? Liksom?
Mm.
Kan ju hjälpa mig också. Mm. Alltså, oavsett vem det är man sitter med, så är det alltid bra att sitta ett par stycken och jobba fram sina skämt. Liksom.
Hade du någon sån hand och håller i början?
Ja, Bettner hjälpte ju mig jättemycket. Jag började, det var där i början av 2006, och så var Bettner på en sån liten klubb där det var sån 12 komiker och 12 i publiken.
Mm.
Den typen av klubb. Och så var Bettner där, och så tyckte väl att han, jag vet inte, han såg väl någon typ av driv i mig och någon ambition att, liksom, att göra någonting. Så att vi fick kontakt, och så jag mejlade utkast till honom, bara sådana riktiga liksom bruttotexter, bara väldigt så här, frenetiskt nedskrivna mitt i natten hemma. Mm. Liksom. Mm. Hade 0 kronor och bara så här, shit, jag måste, okej, nu gör jag det här. Så jag skickade det till honom och så gav han mig lite feedback och så. Väldigt hjälpsamt.
Mm.
Han var också hjälpsam med andra grejer. Alltså framförallt ge mig gig och sånt där. Fick mitt första betalda gig, det var helt enormt. Öppnade för honom, gjorde 10 minuter och fick 500 spänn i handen. Jag var så här, wow, fan, nu jobbar jag.
Magnus Bettner har betalat ut svart lön till dig alltså?
Det kan jag absolut säga att han har. Inga, okay. Det har jag inga problem med.
Nej, jag fattar. Men du, jag skulle sen vilja prata med dig om potential. För att ibland har jag frågat folk ifall de har nått sin fulla potential.
Åh, fy fan, vilken ångestfråga.
Ja, jag tänker att jag ställer den till dig nu.
Åh, herregud, nej, det är klart jag inte har.
Nej. Vad står i vägen?
Självdisciplin tror jag är nummer ett. Sen någon tydlig idé om vart man är på väg. Jag tror det är, vision är nog det tydligaste, eller det är nummer ett.
Ja, jag tänker att precis, om man sätter ut riktningen, då brukar det liksom ordna sig.
Ja.
Men du har ingen riktning.
Vad gäller stand-up just nu, inte så mycket. Jag har vissa så här rätt suddiga grejer någonstans jättelångt bort i horisonten, så bara det där skulle jag vilja göra.
Egen turné typ.
Ja, precis. Jag tänker så här, om jag kan sälja biljetter i mitt eget namn och göra sådana teatrar, säg 400-500, göra en sån turné och sälja ut dem, säg 20-30 sådana runt om i Sverige. Det är ett jättetydligt och enkelt och bra mål tycker jag.
Mm.
Men jag vet inte riktigt, alltså stegen dit vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Sen har jag, vi gjorde en sån turné som baserades på komiker som brukar vara med i programmet, som heter AMK Late Night, som en referens till AMK Morgon.
Mm.
Och då, den producerade jag och marknadsförde i stort sett själv, tillsammans med ett bokningsbolag. Men där skulle också vara så här, jag skulle vilja 20-30 sådana runt om i Sverige.
Mm. Hur gick det nu senast då?
Nej, men det gick okej. Det var ett bra första steg till att nå dit.
Mm.
Jag tror det bara handlar om upprepning. Man kommer till samma stad en gång om året eller två gånger om året och bara fortsätter tugga. Liksom. Man måste, det tar tid att bygga en publik. Men nu verkar det gå skitfort för många och nå dit. Liksom.
Ja, man får väl ändå säga att det var ganska imponerande till exempel att Carl Stanley gjorde en egen turné förra året, va?
Ja, det tycker jag. Han har inte hållit på skitlänge men lyckas bygga en publik relativt fort. Man ser sådana som David Batra nu som ska göra Globen i vår. Och det var någonting i, var det Kristianstad Arena eller någonting, så över 4000 pers. Mm. Men han har ju också hållit på i så här 25 år. Liksom. Mm. Det får man ha i åtanke. Jag tror inte han kunde sälja så mycket biljetter när han har hållit på i 5 år. Liksom. Så jag menar, det tar tid. Fan, det här är ett maratonlopp. Stand-up är ju, jag tycker jag själv har bara börjat. Jag är nu 12 år in. Liksom.
Ja, är det så det känns?
Ja, ja, oh, ja. Det kanske börjar hända grejer när jag har hållit på i 20 år.
Är det mycket som tyder på att du kommer vara roligare om 8 år än nu?
Ja, allt tyder på det. Det är bara erfarenhet.
Ja, men jag tänker att det är ganska många komiker från back in the day som kanske inte riktigt håller längre. Nu vill jag inte nämna några namn, men det känns som att det finns något slags zenit också.
Ja, eller? Just det. Ja, men det har nog med vilja att göra. Vissa verkar ju inte tycka att det är så kul längre och då slutar de göra. Man måste bara fortsätta, alltså, bara fortsätta hålla på. De som inte är så jävla roliga kanske eller känns lite dammiga eller sånt där. De har ju oftast kanske lagt av i stort sett. Och kanske framförallt lagt av med att skriva. Så de kör sina gamla skämt. Alltså det känns inte skitfräscht. Jag vet inte om det är någon som gör det nu. Men om man skulle göra Göran Persson skämt. Då vet man ju att det där skrevs innan 2006. Liksom. Mm. Det känns inte jätterelevant längre.
Vad fan var det jag såg? Var det Östnudgens 40-års roast? Där Babben var bara så här.
Ja, briljant.
Ja. Hon var så jävla rolig.
Ja. Och Måns Möller som roastmaster, det är det bästa jag sett i roast-sammanhang. Mm. Han var så in i helvete bra. Det var brutal alltså. Östnudgens roast. Mm. Jag vet inte om den filmades eller släpps någonstans, men det är något av det brutalaste jag sett. Mm. Alltså i alla kategorier.
Ja, det var kul.
Ja, de drog upp så riktigt personliga grejer. Ja. Så det fanns inga som helst hämningar där.
Men du, vad har stand-upen gjort med ditt självförtroende eller din självkänsla?
Jag vet inte om det har blivit bättre eller sämre. Det kan ju också dra ner ens självkänsla lite grann. När det inte går skitbra. Mm. Men jag har inte så mycket självkänsla vad gäller stand-up. Sådär. Jag ser att det är väldigt många som är självklara på ett helt annat sätt. Jag måste jobba för det. Jag känner mig inte så jävla rolig, liksom, sådär naturligt rolig. Det finns ju vissa som är sådär, okej, det där var, alltså, den människan är bara som gjorde för det där. Jag kom ju upp i en generation som hade Björn Gustafsson, Kristoffer Appelqvist, Petra Mede. Det är ju väldigt självklara människor. Liksom. De hade det där från början. Jag kände inte riktigt att jag hade det där från början. Liksom. Så jag måste jobba och repa och fixa och sånt där. Jag är inte så naturligt rolig som de är. Liksom.
Men gör inte de också det?
Förbereder och gör läxan och jobbar. Det gör de säkert. Ja. Men jag tror det finns också tillfällen när man vet att så det där var improviserat rakt av. Liksom.
Du verkar inte ha så gott självförtroende.
Nej, det där går väl upp och ner. Det är väl en sån humörgrej.
Färskvara?
Ja, lite. Ibland har man mer, ibland har man mindre. Men jag vet ju ungefär vad jag kan och sånt där. Men jag tror inte jag har några falska föreställningar om mig själv vad gäller så här, vad jag kan. Eller. Och sen pratar vi om självkänsla eller självförtroende.
Ja, precis. Det gör vi. Nej, men självkänsla är väl att du vet att du är värd något även om du inte presterar, va?
Ja, och det är ju ganska klar med att jag är ju värd noll om jag inte presterar. Okay. Nej, nej, jag är helt okej med min självkänsla.
Mm. Fast å andra sidan så tror jag att gissningsvis så har den att göra med att du har ju skapat sammanhang för dig själv där du faktiskt får prestera.
Det gäller att sätta sig själv i centrum.
Ja, men lite va? För att jag tänker att det värsta för självkänslan är väl att inte ha ett sammanhang.
Ja, det är det nog. Det är nog ganska illa. Mm. Så bara man fixar det för sig själv, då är det ganska enkelt att bygga den. Mm. Så min självkänsla är, ja, det är svårt att säga om man skulle bara strippa bort allting som jag liksom lever kring nu, hur min självkänsla skulle vara. Mm. Det är svårt att säga. Men självförtroende, det är väl sånt där som går upp och ner. Ibland känner man att man fixar nästan vad som helst och ibland har man inte så stor tilltro till vad man kan.
Nej, men jag tänker mig att ändå, för om du får en scen och en mikrofon och en publik, då vet du väl att det här kan jag göra någonting av.
Ja, till en viss gräns. Jag är nog inte så himla... Alltså jag är bra, för jag har ju byggt min lilla publik. Alltså min publik skulle jag ju liksom kunna slakta inför, för den känner mig så bra. Jag är väldigt liten men väldigt, väldigt tajt och trogen och engagerad publik liksom.
Lojal.
Ja, väldigt så. Mm. Men jag vet inte, ibland så hamnar man i sammanhang där ingen har en aning om vem man är. Och då vet man ju inte liksom hur det ska gå. Jag har alltid den inställningen när jag ska göra någonting i ett sammanhang där det är folk som inte riktigt är min publik, att säga, ah, de hatar nog förmodligen mig. Okay. Alltså jag går in med den inställningen. Mm. Jag kommer inte bli omtyckt av de här människorna.
Men hjälper det dig då?
Nej, gud nej. Inte det minsta.
Okay.
Då är det mer typ att säga, det spelar ingen roll. De kommer ogilla mig ändå. Så att...
Men hur är du på Norra Brunn till exempel? För där är det väl en publik
som... Jag har inte varit på Norra Brunn på 10 år.
Hur kommer det sig?
Ingen aning.
Okay.
Jag vet inte varför, men nej.
Du blir inte bokad bara?
Nej, det var länge sedan. Jag tror att det kan göra någonting med att jag drog, sista gången jag var där, då drog jag ett så här halvimproviserat cancerskämt 3 månader efter att ägarens bror hade dött i cancer.
Okay.
Kan ha någonting med det att göra, men jag har inte heller frågat. Jag har inte varit så på, du vet, så här, hej, får jag komma till Norra Brunn?
Nej, jag förstår.
För att jag var väldigt bokad där innan och sen bara tvärstopp.
Men det låter väl som en rimlig gissning.
Det är min teori, men jag kan också ha fel.
Men du, för jag tänker på det här med självförtroende. Du verkar ju vara väldigt orädd när det kommer liksom till konflikt och så vidare.
Ja, jag är inte så... Jag blir inte så nervös av konflikter.
Hur kommer det sig då? Varför är du så... För det känns lite... Skulle man kunna säga osvenskt att det inte var konflikträdd?
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag har väl märkt att så här, ingenting händer väl egentligen. Alltså, saker som folk tycker är jobbiga är ju ganska... Det finns någon typ av inkonsekvent rädsla, eller irrationell rädsla ska man snarare säga, för vad som kan hända. Men sen märker man att så här, har du en konflikt med någon så händer ju egentligen ingenting. Några fula ord kastas fram och tillbaka, men sen ingenting händer ju. Har man bara det i åtanke så kan man ju ha eller ta en konflikt utan egentlig rädsla.
Så. Men är det typ så här, ja, men efter Kringland Gate så fixar jag vad som helst, eller...?
Nej, men jag hade nog ganska samma inställning även innan det, tror jag i alla fall. Det tror jag, helt klart. Jag hade ju en tv-gala som hette Skämskudden, vilket i stort sett var ett långfinger till hela tv-branschen.
Mm.
Vi delade ut priser till sämsta tv-program.
Den är nedlagd, eller?
Ja, eller vi gjorde den inte 2017 för att... Det hade för mycket på mitt bord bara. Och så var det folk som, vi var ju ändå 10 pers i en arbetsgrupp som jobbade med det. Och, så där. Och så var det många av dem som inte kunde det året. Så att vi gjorde det inte det här året som gick, men det kanske kommer tillbaka. Jag skulle vilja i alla fall dela ut priset varje år.
Mm.
Och sen om man har en gala eller inte, det kan man ha, men, eller inte ha.
Mm.
Men jag menar, det är ju inte en sån personlig konflikt att ta, men jag tror att det är många som var kanske lite tyckte det var så där.
Ja, men belackarna kanske tyckte att ska ni inte fokusera på någonting positivt istället?
Ja, men då fattar man inte vad stand-up-komiker gör. Det är det enda vi gör ju. Peka på saker som är fucked up. Mm. På sig själv eller på andra. Eller på andra sammanhang eller sånt där.
Mm. Har du några bifar i detta nu?
Ja, jag tror Mårten Andersson är inte så glad på mig, tror jag.
För att?
Nej, vi hade en diskussion, det var väl mera, jag ställde en fråga till honom om så här, känner du några bra turnéproducenter? Och så sa han, ja, kanske den här, men egentligen nej, jag vet inte. Och så frågade jag, vad tar en bra turnéproducent? Alltså, vad är ett rimligt arvode? Och då sa han, det där är affärshemligheter som jag inte delar med mig av. Men jag kan kolla, om det dyker upp någon så kan jag liksom säga att du är intresserad. Jag behöver en producent till en turné till hösten. Men då sa jag, det var lite onödigt kanske, men jag skrev så här, don't bother.
Mm. Okay.
Och så bara lackade han ur fullständigt.
Mm.
Och då var jag lite så här, fan, kan man inte dela med sig av ungefär vad en turnéproducent kostar? Som att man är någon typ av liksom, dödlig konkurrent. Det känns lite småaktigt.
Mm. Jag förstår. Så den beefen har du?
Ja, det är väl den mest aktuella beefen just nu.
Okay.
Men jag vet inte.
Janne Westerlund?
Ja, just det, han anmälde mig för förtal.
Är det nedlagt eller?
Jag vet ingenting. Jag tror inte det finns någon anmälan. Okay. Egentligen.
Okay.
Jag tror att det var ett hittepå.
Mm.
Han brukar ju hålla på med sådana PR-stunts.
All right.
Så det är fullt möjligt att den inte aldrig har funnits. Det var, vi snackade om Me Too och så var det någon i Omkomoron som sa, det är ju Janne Westerlund va? På skoj. Så uppenbart, alltså när det är så uppenbart ironiskt och inte sant att det inte är han. Och så, ja, så blev det massa grejer kring det och han blev sur och hotade med och polisanmäla. Och vi bara, vad fan skojar med? Skärpte för fan. Och sen gick han ut och sa att han polisanmälde.
Jag förstår.
Polisanmälde Omkomoron tror jag, vilket jag inte tror att man kan göra. Alltså man kan inte anmäla ett varumärke eller ett företag för förtal. Det måste ju vara en person.
Ja, eller ansvarig utgivare.
Ja, precis, men det är fortfarande en person. Liksom.
Ja, kanske.
Man kan ju inte anmäla ett radioprogram. Sådär. Det låter osannolikt. Jag kan inte anmäla ICA för förtal. Kanske det verkar inte. Konstigt. Mm.
Kanske inte.
Ja, skitsamma. Jag vet inte vart den där beefen ligger nu. Men, ja.
Men det skrämmer dig i alla fall inte.
Nej.
Nej.
Vad kan hända liksom? Mm. Ja, nu blev jag avbokad på 2 gig på Raw. Men det är jag klarar mig.
Jag förstår.
Jag överlever.
Mm. Men det är ganska mycket sådana där visar det sig att jag trodde liksom att det var högt i tak i humor i Sverige.
Ja, komiker är så jävla känsliga. Mm. Extremt känsliga människor. Mm. Jag kanske är det också, jag vet inte. Det är kanske är därför jag tar såna här konflikter.
Kanske.
Men komiker ska hela tiden prata om man är inte så jävla känslig och man måste kunna skoja om allt och sånt där. Men sen liksom, så fort det riktas mot dem så, oj, oj, oj. Oj, vad ledsna de kan bli. Tårarna alltså. Tårarna, Kristoffer.
Ja. Men du, hur är det liksom efter alla de här roastarna som du har varit med i? Är det någon som blir ledsen?
Jag har hört om en eller två komiker som inte har tagit det så väl.
Okay.
Men de flesta är ju med på det liksom, och fattar ju grejen. Vi är ju bra kompisar. Mm. Och jag är ju så med just den typen av humor att så här, man säger ju bara såna grejer till folk man verkligen gillar. Folk man har lite distans eller liksom lite avstånd till, de är man ju formell och artig med.
Mm.
Det är ju bara de man verkligen tycker om som man kan hålla på sådär. Det är som i Omkomoron, vi kastar ju skit på varandra timmar varje dag. Men det är ju bara för att jag gillar dem liksom. Mm. Jag känner att jag har det förhållandet med dem så att det funkar liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, jag har ju varit gäst hos dig 2 gånger och jag, det tyckte jag ju, andra gången gick det okej, då var inte du där. Men det var inte därför, det var ju mer att jag var lite varm i kläderna.
Uh-huh.
Det var någon på Twitter också som skrev att jag var sämst i år.
Ja, sånt där. Men det, om det är någon tröst så får jag höra sånt där hela tiden. Ja. Det är många som tycker att jag är sämst i det här programmet också. Okay. Så att de lyssnar bara för de andra. Och det är väl okej för mig.
Ja.
Det är fortfarande mitt program.
Du gråter hela vägen till banken.
Ja, precis. Ja. Det är precis det jag svarar på Twitter också.
Mm.
Fortsätt lyssna.
Ja.
Tack för att du lyssnar.
Men du, apropå det då, tjänar du pengar?
Ja, men helt okej. Det är, Onko Morgon drar in lite pengar och studion drar in lite pengar när jag hyr ut den till andra.
Mm.
Och så lite stand-up-pengar och så lite andra liksom, multiple revenue streams som folk i USA säger.
Mm.
Så det är helt okej.
Du hankar dig fram?
Ja, nej, men jag tycker att det är rätt okej med pengar nu. Men sånt där går ju upp och ner.
Men du satt ju länge och gjorde ANK morgon på, hyrde in dig i en annan studio liksom, och ville bli self-made mera. Fanns det ett egenvärde i det för dig eller var det bara en ekonomisk?
Mest var det ekonomiskt. Jag hyrde en studio per timme och det åt upp nästan alla pengar. Och jag kom fram till att det är billigare att ha en egen studio och betala månadshyra.
Mm.
Så det var ju mest det egentligen. Sen är det ju trevligt att ha någonstans att vara på. Det vet ju du med din ateljé och sådär.
Mm.
Det är ju trevligt.
Ja, det är jättehärligt. Problemet är bara att den ligger i Vällingby.
Ja, det är mindre centralt.
Mm.
Men nej, det var mest ekonomiska skäl.
Mm. Men har du någon sån entreprenöriell sida?
Ja, när det är någonting jag vill göra. Det är, så här, jag har aldrig varit en sån entreprenör bara för sakens skull. Liksom. Men gör man stand-up och den typen av grejer, då måste man ju vara någon sorts entreprenör.
Mm.
Det tillhör jobbet liksom. Skapa sina egna grejer, sälja sina egna produkter och sånt här.
Mm.
Det hör till. Det kanske är 70% av mitt jobb att så här, få det att gå runt affärsmässigt liksom. Sen 30% kreativt.
Hinner du skriva för andra och sådana grejer som du har gjort? Eller skriva för tv och sådana grejer som
Nej, det var länge. Det var i början av karriären jag gjorde det.
Mm.
Det var också en tid när det fanns mycket panelhumorprogram och sånt där. Då var jag inne i den svängen. Var lite redaktör på tv-program. Skrev skämt och sånt, den panelhumorparlamentet, hela den biten.
Mm.
Men det äter upp så mycket av ens energi och kreativitet. Och sen när man är färdig med den arbetsdagen ska man skriva åt sig själv. Och det skadar ens egen kreativitet på många sätt. Så det är så här, det är bra att få liksom lära sig hur man skriver den typen av skämt, men också det går ut över ens egen grej också.
Mm.
Man säljer sin kreativitet istället för att liksom spara allt till sig själv.
Men du har ju gjort tv både framför och bakom kameran så att säga, men har du planer på mer av det?
Nej, jag är inte så, jag tyckte inte det var så kul själva det jobbet. Jag upplevde så här att kanske 1 av 5 tv-grejer var roliga att göra. Och det är inte så bra odds generellt när 4 av 5 projekt är så här nej.
Mm.
Så nej, hela grejen har handlat om, jag vill ha någon typ av kreativ autonomi. Så stand-up är den ultimata formen av kreativ autonomi. Du skriver framför, regisserar, producerar din egen grej så 100% från början till slut. Och samma sak med det här programmet jag gör. Det är också totalt 100% mitt liksom.
Mm.
Jag äger det och jag styr det och jag producerar och programleder det liksom. Så jag kan nog inte, jag skulle ha svårt att göra det på något annat sätt nu. Jag skulle inte vilja det heller.
Vilka har du på payroll?
Jag har en deltidsanställd ljudtekniker.
Mm. Som ju är en väldigt vital del av programmet får man säga.
Ja, jag tycker det är kul när det är transparent. Så jag refererar ju till honom ganska mycket.
Mm.
Robin heter han.
Mm.
en av de bästa, alltså han är fruktansvärt bra. Det finns ingenting han inte fixar ljudtekniskt. Så jag är väldigt han får bra betalt, men det är värt det.
Och är det bara han som är på din payroll?
Ja, i stort sett. Sen är det väl andra som jag betalar för enskilda grejer så där.
Men inga gäster får betalt?
Nej, det har jag inte råd med. Det finns inte i budgeten. Om det inte skulle vara så att de får väldigt, väldigt lite per program. Men nej.
Nej, jag förstår.
Däremot skulle jag vilja få upp budgeten så mycket så att jag kan ibland kanske bjuda på en taxi eller bjuda på frukost och sådana grejer. Liksom. Men nej, det skulle inte funka om alla fick betalt.
Mm. Ska du hålla på med det tills du dör?
Det skulle vara drömmen att få hålla på med det tills jag är 60. Ja. Och stand-up. Och hitta något sätt att kombinera de här två som funkar bra.
Men det har du väl redan, eller?
Ja, för men jag skulle behöva mer av en struktur bara. Så att jag har folk som hjälper mig med vissa, alltså produktion och sånt där. Vad gäller stand-up. Jag skulle behöva en manager till exempel.
Mm. Har du någonsin haft en egen fast klubb?
Nej, det har jag nog inte. Nej.
Skulle du vilja ha det?
Nej, jag tror att de flesta som startar klubbar gör det i brist på sentid till sig själva. Och det är skitbra. Det är så här, ja, jag får inga sentider. Eller jag får inte så mycket som jag skulle vilja ha. Jag startar egen klubb. Då får jag hur mycket jag vill. Mm. Så det är perfekt. Men jag har alltid lyckats få sentid. Så att jag aldrig haft behovet av en egen klubb. Liksom. Sen har jag gjort enskilda kvällar och sånt där. Men det är ingen sån regelbunden klubb. Så där. Men däremot har jag gått i tankarna på att så här, om någon gång, kanske om 10 år eller någonting, starta någonting i Stockholm som är mer permanent. Alltså inte man hyr in sin klubb på ett ställe utan äger själva stället.
Lokalen och allting.
Och bygger den för stand-up. Mm. Jag vet precis vad jag skulle göra. Men då behöver du också någon som kan den här restauranggrejen, för den kan inte jag. Så man måste gå ihop med någon som kan sköta den biten, och så skulle jag sköta all stand-up.
För det ska vara restaurang.
Ja, men på något sätt måste det väl vara det, va?
Ja, jag är inte så säker längre. Särskilt inte om 10 år, tror jag.
Ja, det är möjligt. Men man måste väl ha någonting i matform. Det behöver inte vara jättefint, men framförallt handlar det om att kunna sälja till och mycket öl för att få det att gå runt.
Mm. Ja, det är kanske, ja, Norra Brunn har väl förvisso, är väl en riktig restaurang också, men
oja.
Det finns ju ingen sån riktig comedy cellar ställe.
Nej, det är någonting sånt skulle jag vilja ha. Eller om alla kort lägger sig rätt, alla bitar faller på plats, så skulle det vara nice att ha en sån grej om några år. Mm. Men man vill ju äga stället då och kunna köra 7 dagar i veckan. Mm. Det hade varit något.
Mm. Ja. Har du flera sådana liksom mål eller planer?
Inte något som är annorlunda från det jag gör nu. Jag skulle bara vilja förädla den grejen och få den att växa, det som jag gör nu. Mm. Få upp AMK Morgon till att bli ett ganska stort radioprogram och göra egen stand-up och sälja egna biljetter på en hyfsad hög nivå.
Kan ni inte ha vanliga sponsorer i er podcast?
Jag skulle jättegärna ha sponsorer. Det är inte så att jag säger nej till det. Nej. Det bara dyker inte upp några.
Nej, jag förstår. Men tror jag att det fortfarande är Kringland Gate som spökar?
Jag vet inte. Jag hade folk som försökte sälja in AMK Morgon innan Kringland Gate. Men det var rätt knepigt. Mm. Men jag tror också att om man ska sälja in det nu, så googlar potentiella annonsörer AMK Morgon. Och så jag vet inte, jag har inte gjort det själv, men jag antar att den Kringland-grejen kommer upp ganska högt och så bara läser de på lite och så bara, nej tack. Mm. Och sen går de vidare till något annat. Liksom. Det är inte omöjligt att det är så.
Hamnar de hos mig istället?
Ja, förmodligen. Mm. Men det är helt okej för mig också. Någonstans kan jag känna en liten stolthet över att inte vilja vara attraktiv för annonsörer.
Varför det?
För att då vet jag att, alltså att man gör någonting som inte är så brett och mellanmjölkigt och som kanske är, jag vet inte, det är tillräckligt där ute på kanten för att det ska vara, för mig i alla fall, intressant. Mm. Vi kan skita i vad, liksom, vi vädjar inte till några annonsörer. Liksom. Det är väl ett högt i tak och vi säger vad vi vill. Mm. Men det kommer med vissa monetära konsekvenser.
Du pratade i din podcast för en vecka sedan om att det tog slut med din tjej.
Ja.
Var det helt självklart att du skulle prata om det?
Ja, det var för bra för att inte, jag kan inte släppa en sån bra story. Okay. Det går inte.
All right.
Kul grej hände mig igår också. Jag skulle hem, kommer hem, låser upp dörren, ska ta med skorna. Och så står en snubbe i mitt vardagsrum.
Va?
I t-shirt och kalsonger. Så här, jag har inte berättat det, men jag har haft lite så här, jag måste backtracka lite. Jag har haft lite relations så här, issues, och jag har slagit hos en kompis i några veckor för att jag och Emma har haft lite så här, typ vi hade en fight. Jag har inte riktigt du vet, jag har inte varit hemma, så vi har inte så här, vi har varit lite isär, och jag känner att vi behövde lite tid isär, så att jag har hållit mig borta liksom. Förutom att dra hem och typ hämta lite kläder, du vet, såna grejer. Kommer hem och så står en snubbe där som uppenbarligen precis typ har vaknat. Emma är inte hemma. Jag vet att hon har gått till jobbet, för hon går till jobbet 7:15 varje morgon. Och jag bara, okej. Okay. Han bara, hej, jag är Emmas kompis. Jag bara, okej. Okay. Så han bara, jag blir lite sen, jag ska till jobbet. Jag bara, okej. Så sprang han in och så bara tog han sina kläder och så bara gick han ut, och han såg så stressad ut, och så bara, och jag bara så, jag så här, smsa Emma direkt och bara, det är en snubbe här i lägenheten. Jag kommer hem för att hämta lite grejer. Jag antar att det är så det är nu. Hon messade tillbaka bara, oh shit, vad pinsamt. Så här, det var inte meningen, sorry att det skulle bli så här. Ja, du vet, så.
Så alltså, det är slut med den ändå?
Står en snubbe i en sovrum som man inte liksom själv har sanktionerat. Då är det väl, då, jag antar att det är slut, va?
När du tar upp det, då är det ju så här, ja men där, nu finns det ingen, no retreat, no surrender efter det här.
Hur menar du?
Nej, men jag tänkte att det hade kanske kunnat gå och pussla ihop hemma på kammaren om ni hade snackat så här, men...
Ja, fast å andra sidan, nej, inte för min del.
Okay.
När det sker på det sättet då. Men det var så, det, alltså, det är så himla klyschigt. Alltså det är som en filmscen.
Mm.
Och det var så jävla absurt, så att det bara, fan, det är det här jag gör. Mm. Jag samlar ju på såna här roliga historier. Ja, så att jag kan inte liksom låta bli att prata om det. Det går inte att inte prata om.
Nej. Men för att jag tänker att det var ju lite för privat, kanske.
Ja, det är ju väldigt privat. Men samtidigt, alltså, en anekdot av den magnituden måste liksom, det får företräda över allt. Det går inte att så här, bortse ifrån. Liksom.
Pratar du om allt i din podcast? Eller?
Nej. Det är klart att jag väljer bort vissa saker. Liksom. Mm. Så nej, det är ganska mycket som jag inte har pratat om. Men... när det dyker upp en sån här guldklimp liksom, då går det inte att låta bli.
Finns det en relation idag eller?
Ja, vi har ju hunden. Mm. Så vi ska liksom pussla den biten.
Hur går det med din jakt på boende?
Det går framåt. Jag har löst det för några månader framåt i alla fall, men inget permanent. Det är stökigt. Jag blev också abrupt utkastad hemifrån.
All right.
Knepigt.
Tufft. Eller?
Ja, jag vet inte om det är en försvarsmekanism, men jag har inte varit så farligt. Jag har mest gått och fnissat åt det, för att det är så jävla absurd. Situationen är så absurd, så att det är svårt att bortse från det humoristiska i det.
Mm.
Men jag kanske bryter ihop vilken dag som helst nu, det vet jag inte. Men jag tror inte det.
Jag hade Lars Vilks som gäst i Värvet, och jag pratade med honom om fatwa sex. Att han är liksom, han är ju så jävla mycket bad boy.
Där har du en snubbe som inte bryr sig om konflikter så mycket, va?
Nej. Han
kan ta en konflikt.
Där
ligger jag i lä.
Ja, det gör du. Ja.
Ett billigt komikerbråk med Janne Westerlund. Det är fan ingenting mot vad han lever i.
Nej, men jag tänker mig, är du lite bad boy också?
Det är nog upp till andra att bedöma.
Ja, du har inte fått fatwa sex så mycket. För...
Jag vet inte vad det är.
Ja, men det...
det låter som en Larry David-grej.
Ja, men det är ju det.
Är det?
Ja, det är från senaste Curb Your
Enthusiasm. Ja, just det. Ja, det ringer en klocka där när du säger fatwa sex.
Men okej. Okay,
ja. Är jag bad boy? Det får nog andra säga. Det vore märkligt om jag sa ja eller nej på den frågan.
En grej som dyker upp när man googlar dig tidigt apropå bad boy är ju de här sketcherna som du gjorde med fotbollssupportrar och huruvida de var stageade eller inte.
Ja, just det.
Var de stageade?
Ja, det är klart.
Ja.
Bra. Grejen är att jag ville ju göra det när vi skulle liksom planera de här grejerna, eller vad jag skulle göra i det programmet. Så ville jag göra det på riktigt, men jag fick inte.
Ja, okay.
Det var ju min första egentligen, jag tror att det var min första tv-grej. I alla fall i den typen av tv. Och så sa de, nej men vi gör så här. Vi riggar det med skådisar. Och jag bara, men vad är det för kul med det? Liksom.
Mm.
De bara, nej men det kommer bli skitkul. Jag bara, men det kommer ju komma fram att det där är, att det bara är skådis. Nej, det kommer inte fram. Och jag litar ju på dem, vilket jävla dumhuvud är. Jag litar ju på de inslagsproducenterna som sa att det där kommer inte komma ut. Så tog det en vecka liksom innan det. Men det var ju inte, alltså hela grejen bygger på att det ska vara på riktigt. Mm. Annars är det ju inte roligt liksom.
Men å andra sidan kanske det var bra för din fortlevnad.
Ja, att det skulle vara för farligt.
Ja.
Ja, men alltså hade jag dött... Det vet jag inte. Nej. Jag tror inte jag hade dött. Jag var ganska snabb på den tiden. Jag hade kunnat springa från de flesta.
Det såg så ut.
Ja. Men det var jobbigt för att allting jag hade velat göra liksom, eller fortfarande vill göra, är ju att ha någon typ av så här autenticitet eller transparens. Det ska vara äkta. Liksom. Mm. Stand-up är ju äkta på många sätt. Och det, AMK Morgon, det vi gör, det är ett äkta snack. Vi försöker vara underhållande, men vi försöker vara så transparenta och ärliga som möjligt. Mm. Och det här var ju allt annat än det. Det var ju, fanns ju noll äkthet i det. Jag tror att det var det som gjorde det. Fy fan vad smutsigt liksom.
Men du, apropå det här med äkthet och skämt och det, alltså den här din skilsmässa inom situationstecken, har den blivit stand-up-material ännu?
Ja, jag jobbar på det.
Okej.
Okay. Ja. Jag har skrivit en del och dragit det var väl bara 2 veckor sedan eller någonting. Mm. Men jag har... Ja, fan, dagen efter gick jag upp på en klubb och berättade om det. Så då, det finns ett skelett där, ett ramverk. Nu ska jag bara liksom fylla det med skämt. Mm.
Du fick lägenheten, jag fick materialet.
Exakt. Ja. Ja, du får se vem som tjänar mest i slutändan. Mm. Det här är kanske totalt jävla guld. Liksom. Mm.
Ja, du har något där. Men du, vilka är dina liksom, är ditt bästa material? När är du som roligast?
Det är skitsvårt att säga. Jag tycker inte jag har någon direkt
nisch.
Röd, nej men precis. Om det finns någon röd tråd i mitt material, så det är svårt att peka på. Jag har frågat kollegor själv vad är min grej. Mm. Och de är så här, jag vet fan inte. Du pratar om det mesta liksom. Det pratas ju väldigt mycket om att man ska ha vissa ben att stå på. Alltså det största exemplet är väl Babben. Så här. Hon är tjock kvinna från Gotland. Mm. Alla skämt baseras på det. Johan Glans är en sån osäker rosa kille från Skåne. Mm. Det bara bygger kring det. Och jag vet inte, jag har hållit på så jävla länge. Men jag vet fortfarande inte vad som är liksom mina ben egentligen. Jag är en kille från Stockholm som pratar om olika saker. Det är jävligt vagt alltså.
Ja, det är lite vagt.
Så jag är nog den som sist ska svara på det. Väldigt svårt att säga. Men jag brukar bygga det kring som väldigt klassiska grejer. Alltså, det här gör mig glad. Det här irriterar mig. Men det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara nyhetsrelaterat eller om sport eller om relationer eller bara så här, hur man interagerar med människor och sånt där. Det är svårt.
Vilket är ditt avslutningsskämt just nu?
Jag har en lång rant om att jag gillar att ge pengar till tiggare bara för att jävlas med sverigedemokrater. Mm. För det finns ingenting som upprör en sverigedemokrat så mycket som när tiggare får pengar. Mm. Och så jackar man upp det så jävla mycket så att det är löjligt. Liksom. Man hittar en syrisk homosexuell rom i rullstol och kastar 500-ringar i ansiktet på honom framför en sverigedemokrat tills han får stroke. Mm. Och så bara har man en lång, alltså det blir bara värre och värre liksom. Hur långt kan man gå i att reta upp en sverigedemokrat? Det är en bra closer.
Mm. Förutom i Skåne då?
Du, jag gjorde den i Helsingborg. Fy fan vad det inte lirade. Mm. Men det är en bra sån termometer på vad de verkligen tycker. Ibland är det märkbart tryckt stämning och då vet man så här, yep, high sverigedemokrat rate i det här rummet.
Mm. Men Helsingborg trodde jag ju ändå var liksom ett lite mer, alltså jag tänkte Landskrona kan jag tänka mig, där kommer det inte funka. Helsingborg trodde jag liksom att...
Nej, inte där jag var. Nej. Men det kan vara olika. Jag vet inte hur det ser ut i Helsingborg vad gäller den demografiska fördelningen.
Du är ju uppvuxen söder om stan. Mm. I...
Jag brukar säga Nynäshamn, men för att det är ingen som vet var Ösmo ligger. Ja. Men det ligger ganska direkt i anslutning till Nynäshamn.
Är det inte typ därifrån som Kalle Zackari Wahlström och systrarna Kronlöf kommer ifrån?
Ja, de är från Sorunda, vilket ligger ytterligare en bit från Ösmo.
Just det.
Mm. Så då, jo, det stämmer. Mm. Jag tror att jag gick i 7 innan vi flyttade därifrån. så gick jag en termin i sjuan. Och jag tror att jag hade Kalles pappa som SO-lärare.
Ja. Men sen så flyttade du till Lidingö.
Ja.
Finns det en klassresa vi kan prata om här? Eller?
Alltså, klassresa vet jag inte så mycket. Jag tror inte vi bytte klass så mycket när vi flyttade. Jag tror inte våra, eller mina föräldrars inkomster höjdes markant bara för att vi flyttade till Lidingö. Men det var ju en helt annan miljö. Liksom. För Ösmo är ju väldigt rött politiskt. Eller var i alla fall. Jag vet inte om det är brunt nu. Jag har ingen aning. Det var inte så mycket högre utbildning där. Generellt, som jag minns det. Och sen flyttade vi till ett område på Lidingö där våra grannar var så här advokater och vad hette han? Gamla SAS-chefen bodde på typ nästan...
Janne Karlsson.
Inte Janne Karlsson, men en annan Jan. Jan...
Det var Janne Karlsson jag hade på top of mind. Ja. Han som satte solbrännan på kartan i
Sverige. Ja, precis. Men jag tror det var vdn efter. Men det var den typen av människor som man bodde granne med helt plötsligt. Mm. Och ungar i skolan var liksom, det var en annan sorts bakgrund.
Helt plötsligt var det viktigt för dig att ha en Henry Lloyd-jacka.
Nej, inte så mycket. Jag blev lite anti allt det. För jag var lite motvalls. Men min lillebror var ju 10. Han kom in i det där på ett mycket smidigare sätt. Flytta till Lidingö.
Ställde du till det för dig?
Nej, inte särskilt mycket. Jag var bara inte så sugen på att smälta in och bli Henry Lloydig.
Nej.
Fan, Henry Lloyd, det var precis den tiden. Mm. Det var sådär 89-90 någonting. Alla hade Henry Lloyd-jackor. Mm. Såg ut som de skulle på regatta.
Mm. Vilket de väl kanske också skulle.
Ja, faktum är att många gjorde det.
Mm. Men hade du något sammanhang där? Och funkade det för dig?
Ja, man hittar ju sammanhang. Jag var rätt aktiv vad det gällde idrott och så. Så man hittar sina idrotts liksom, sammanhang.
Hockey, fotboll?
Ja, lite annat också. Men mest hockey, fotboll.
Mm. Karate?
Nej, men sådär 16-17 så var det väl lite den typen av kickboxning. För motionsskäl, mer för att liksom, bredda sin fys.
Mm.
Inga tävlingar eller så. Men...
När slutade du med sport?
Du antyder att jag har slutat. Sneglar ner på min mage och frågar, när slutar du med sport? Nej, men när jag var 25-26 så där så bara gick den fysiska aktiviteten ner markant.
Du höll på så länge?
Ja, jag var i riktigt bra form. Alltså, mitt livsform var nog runt 23-24 tror jag.
Oh, wow. Fortsatte du att spela hockey alltså?
Nej, det slutade jag med när jag var 18 när jag insåg att jag kommer förmodligen inte bli proffs.
Okay. Mm.
Innan dess hade jag ju drömmar och sånt där. Mm. Och sen bara märker man att oh shit, ja, det här kommer bli jobbigt.
Mm.
När man är 17 och väger 63 kilo och möter sig 19-åringar som väger 100 och har skägg och fick så jävla mycket stryk. Mm. En del frakturer.
Asså.
Och inser att nu är det riktigt jobbigt.
Mm.
Nej, där runt 25-26 där börjar förfallet.
Okej. Okay. Inte det är lite ovanligt för ditt skrå? Alltså det är inte så många komiker som... Eller? Så.
Nej, de flesta är väl sådana lite nördiga killar och tjejer.
Mm.
Det finns väl några sådana idrottsmänniskor, men...
K. Svensson spelade ju inte hockey när han var...
Han var inte Borås främsta hockeytalang, tror jag. Jag är inte 100 på det här, nej. Men jag vågar nog säga att det låg till så.
Möjligen dart. Någon sån kan jag tänka mig.
Ja, varpa känns väldigt K. Svensson.
Ja.
Lovande varpa-talang.
Mm.
Nej, det är nog inte så vanligt. Men det finns ju. Men
var du bra i skolan?
I skolan?
Ja.
Nej, jag var en sån klara mig till nästa nivå. Jag hade inte ambitioner att vara skitbra. Men jag ville heller inte få underkänt. Liksom.
Var du en cool kille i Lidingö?
Också svårt, nej. Jag tror att jag var töntigaste killen bland de coola.
Okay.
Jag tror jag kanske skulle kunna klassificeras i hyfsat coola gänget, men där hade jag inte hög status.
Jag fattar. Så du var liksom en medioker gymnasist?
Alltså, socialt. På alla sätt medioker.
Okay.
Ja. Både vad gäller intelligens, popularitet, skolresultat, idrottsresultat. Det finns ingenting som sticker ut.
Mm. Nej.
Inte det minsta.
Varför gjorde du lumpen? Behövde man det?
Ja, dels var det nog att säga, jag hade nog inget val. Så då var det bara att göra liksom. Okay. Sen var jag lite sugen också. Mm. Jag gillar det. Det var väl samma sak som i brist på idrottsliga framgångar så kan man ta en annan fysisk utmaning. Mm. Så jag var rätt seriös.
Befäl?
Ja, som fan.
Vad gjorde du för lump?
Jag var Norrlandsjägare.
Okej.
Okay. Arvidsjär. Så här dum i huvudet var jag. Det är 2 vintrar va? De bara, ja. Yes, den tar vi.
Okej. Okay.
Mm. 2 vintrar i Norrland.
Så du kan bygga en bivack?
Oh ja. Ja, vi var mycket så. Var ute på fjället och grävde ner oss i snökor och sånt där.
Snökor?
Jag vet knappt vad det betyder, jag bara minns ordet. Men jo, det var en del sån fjällutbildning vi fick. Klättra upp runt Nikkaluokta där, Kebnekaise-området.
Wow. Det låter ändå karaktärsdanande.
Ja, det var det. Man fick lära sig, det låter så klyschigt, men man fick lära sig grejer om sig själv. Jag lärde mig att jag är ganska lustorienterad. Alltså är det kul så har jag hur mycket energi som helst. Men så fort det slutar vara kul, inget bra.
Ja, jag fattar. Vad tänker du mest på just nu?
Försöka fixa kassaflödet. Jag har tänkt de här senaste veckorna, jag tänkt på nu är det Project 1 million. I och med att jag inte har någon fast bostad så måste jag dra ihop 1 mille i cash för att kunna köpa någonting. Så det är det jag tänker på. Så här, hur ska jag, du vet, så börjar man räkna så bara okej, lite därifrån, alla mina typer av intäktskällor för att kunna dra ihop 1 miljon. Så det är väl det. Jag går och tänker på mitt Project 1 million.
Ja, det är coolt att det heter på engelska tycker jag. Ditt, ja, ditt projekt.
Ja, det kanske ger en liten extra push. Aha. I min strävan.
Och hur långt har du kommit?
43 kronor har jag nu.
Ja. Ja, men då så.
Ja, det är en början. Det är en början. Warren Buffett hade kallat det för en början.
Ja. Vill du rekommendera något?
Jag skulle vilja rekommendera, det finns en musikgrupp eller duo eller vad man ska kalla det för, som heter Electric Youth, som är skitbra tycker jag. De gör så sammetslen elektropop.
Oj, det låter härligt.
Ja, det är så jävla härligt. Mm. De är från Kanada tror jag. Men finns på Spotify. Hade en hit med A Real Hero som var filmmusik till en film som heter Drive för några år sedan. Det var väl deras claim to fame.
Jag förstår.
Men jävla vad bra de är.
Mm. Kul. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker att du ska intervjua Jens Resch. Av den enkla anledningen att jag tycker att han är den roligaste människan i Sverige.
Kul. Du, tusen tack för att du tog dig tid.
Ja, det är jag som ska tacka.
Martin Sonneby, och följ nu gärna AMK imorgon. Det sänds live i en app som heter Mixler och finns även som vanlig podd. Praktiskt nog heter Martin Sonneby Martin Sonneby på Twitter och Instagram, medan jag till exempel heter @triumf där. Och nytt för det här avsnittet är att det finns en filmad version av uppvärmningen, om allt har gått som det ska, och den finns att se just nu på mitt Insta, så in där och kolla helt enkelt. Och om allt går som det ska också, så blir det riktigt fin besök nästa vecka när Britt Ekland tittar förbi. Missa inte det. Tack för idag. Hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!